Vad betyder det ökande föraktet för vetenskap och fakta? Vad får det för konsekvenser för demokratin och för Nobelpriset? I Studio DN special, Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten. Också om vad Svenska Akademin borde göra för att bli en värdig utdelare av litteraturpriset. Om vad han ångrar mest under sina 10 år som vd. Och vem som är roligast att sitta bredvid på Nobelbanketten. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, alldeles snart får vi veta vilka som har belönats med årets Nobelpris som går till de upptäckter som har gjort mänskligheten den största nyttan under det förlupna året. Alfred Nobels pengar förvaltas av Nobelstiftelsen och vd för den är Lars Heikensten. Välkommen till Studio DN, Lars.
Tack så mycket.
Ja, du är ju ekonom och tidigare riksbankschef. Du har också varit verksam inom Europeiska revisionsrätten och haft en rad internationella uppdrag. Du är medlem i Kungliga Vetenskapsakademin, du är hedersdoktor vid flera lärosäten, har fått medalj av kungen. Och efter 10 år nu som vd för Nobelstiftelsen så är du på väg att avgå. Det är ju väldigt mycket som har hänt sedan du tillträdde. Och nu står vi inför de intensiva veckorna för Nobelstiftelsen, tror man i alla fall. Stämmer det?
Ja, hösten är ju normalt och även i år väldigt intensiv. Den här veckan som nu står framför oss, det är ju en vecka när man offentliggör pristagarna och bakom det ligger ett stort arbete i de prisutdelande institutionerna under det gångna året. Och det är också den veckan som får mest uppmärksamhet internationellt. Mycket mer så egentligen än Nobelveckan i december som ju är den som vi i Sverige har mycket fokus på.
Ja, många utanför vetenskapen och akademin associerar ju just Nobel med mycket frack och långklänningar och långa tv-sändningar. Men så blir det ju inte i år. Vad kommer du att sakna mest från det som brukar vara?
Låt mig börja med att säga att det är lite intressant att du just säger det där, att man associerar det med frack och långklänningar, för det är verkligen ett svenskt fenomen. Vi har tittat på det där och ute i världen är bilden ganska annorlunda. Där är det pristagarna och det de står för. Som vi är förknippade med i mycket större utsträckning. Och ser man det på det sättet så kanske det att vi nu tvingas fira det här på ett lite annat sätt inte bara är en nackdel faktiskt, utan det öppnar möjligheter att pröva lite andra sätt att komma ut med information om pristagarna och det de jobbar med. Sen när det gäller det här med vad jag kommer att sakna så är det väl så att personligen kommer jag nog att sakna den kontakten med pristagarna mest. Jag träffar dem ju några dagar innan och berättar om vad som ska hända under den här veckan. Och så har jag mycket kontakt med dem under veckan. Och vi har ju en generalrepetition på förmiddagen den 10:e då någon av oss här får spela kung och förbereda dem på vad som komma ska. Och så slutar det med att jag träffar dem några dagar efteråt och går igenom hur vi ska betala in pengarna till dem och sådär. Och en del av dem känner jag att jag lär känna rätt väl faktiskt. Och det där är en alldeles fantastiskt inslag i det här arbetet.
En gång när jag var på banketten som reporter för DN så gick jag fram till USAs förre FN-ambassadör Samantha Power som jag ville intervjua då. Tänkte nu måste jag passa på här. Då fick jag hjälpa henne att dra upp blixtlåset på hennes klänning i nacken. Och sen blev jag lite avundsjuk på dig för jag såg att du hade henne till bordet. Och jag minns att du sa att du har lite makt över den där bordsplaceringen så att du kan sätta dig själv bredvid folk som du vill prata med. Hur väljer du vem du ska sitta bredvid där på banketten?
Ja, du har ju rätt i det att till slut är det jag som bestämmer var folk sitter och men det är ett stort jobb som görs av mina medarbetare här innan och lägga pussel kring det här. För det är ju viktigt att folk trivs. Jag hade förmånen att gå på festen även innan jag fick det här jobbet. Så jag har blivit placerad utan att kunna påverka det. Och jag hade väldigt, väldigt kul också. Och jag tror de flesta har det. Jag minns särskilt en Nobelfest som jag satt bredvid Nina Einhorn som berättade om sitt liv under hela middagen. Och det var ett minne för livet verkligen. Nu kan jag väl säga att jag har aldrig behövt svara på den här frågan tidigare, men jag kan väl säga att jag brukar på ena sidan så brukar jag ha en kvinna som jag känner och som jag är trygg med och som jag trivs med. Och på den andra brukar jag ha någon som jag är nyfiken på, som jag tycker det vore spännande att prata med. Och Samantha Power var ju ett exempel på det senare. Och i år så hade jag förmånen att sitta bredvid Valutafondens chefekonom, en kvinna som heter Gita Gopina, som ju var skoj därför att jag höll på med den typen av frågor tidigare. Så att ja, jag har det bra.
Du säkrar upp lite på ena sidan, ja, och tar lite riskigt på den andra.
Jag måste ha lite kapacitet över för att hantera om det skulle hända någonting under festen. Det har det lyckligtvis inte gjort. Men
du, nu blir det en helt annan typ av firande. Hur mycket pengar sparar då Nobelstiftelsen för att slippa arrangera allt det här? Eller att inte få, kanske man ska säga. Det är ju ganska kostsamma saker.
Ja, alltså jag tror att inte att vi sparar så mycket pengar egentligen, det får vi väl se, men själva tv-sändningarna och så där, de går jämnt upp för oss. Vi har ju satsat på att samarbeta med Sveriges Television och de producerar det här åt oss och vi betalar för det och så äger vi det hela. Och så betalar de för att, eller de betalar oss för att de får sända det hela, och det där går i allt väsentligt jämnt upp. Men sen är det klart att själva banketten till exempel kostar en hel del, men i år så får vi ju kostnader när vi ska ordna de här prisutdelningarna på olika ställen ute i världen, och det vill vi ju göra på ett fint sätt, och det är ju tänkt att knyta samman i en sändning som finns på som går på tv men också digitalt, med att en grupp personer är samlade antagligen i Gyllesalen i Stockholm och att man där presenterar de olika pristagarna och så, och det där ska ju bli en bra sändning, och antagligen kommer det att kosta en del också.
Så vi, just det, Gyllene salen i Stockholms stadshus där. Just
ja,
det, precis.
Vi får väl se hur det slutligen utvecklas. Men.
Just det. Bara en sak till om banketten. Till skillnad från övriga partiledare för riksdagspartierna så har ju Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson inte blivit inbjuden hit, med motiveringen då att Sverigedemokraterna inte är ett parti som alla andra på grund av både bakgrunden och på nuet. Hur skulle Nobelstiftelsen göra om Sverigedemokraterna hamnade i regeringsställning? Har man pratat något om det?
Nej, vi har ju tagit ställning till den här frågan år för år. Det är precis som du säger, att bedömningen har varit att från början att det var svårt att förena vad Sverigedemokraterna stod för i praktiken, och från början också om man läste i deras programhandlingar med de värderingar som Nobelstiftelsen står för. Sen har ju partiet utvecklats en del över tiden, och vi har pratat om det här varje gång, men vi har inte behövt ta ställning till den fråga som du reser här, och det får väl framtiden utvisa helt enkelt. Mm.
Ja, Sverigedemokraternas storlek och inflytande är ju en sak som har förändrats under den här tiden som du har varit vd, men det finns ju väldigt mycket annat. Hur skulle du säga att ditt arbete skiljer sig nu från det som var för 10 år sedan?
Ja, först ska jag kanske säga att Nobelpriset är ju verkligen en global företeelse, ett globalt varumärke om man vill använda den terminologin. Och vi har en väldigt stark ställning. I Encyclopedia Britannica, en av världens ledande uppslagsböcker, så står det att vi är världens mest prestigefyllda pris. Och det säger ju någonting. Men vi har också gjort undersökningar i ett antal länder, och det visar sig då att vi jämfört med andra liknande företeelser så står vi oss väldigt, väldigt bra. Och som världen utvecklas så innebär ju det ju stora krav på att kunna fungera på ett bra sätt. Att tåla granskning, att kunna reagera snabbt på saker som händer, och det där är ju en gradvis utveckling, men den har accelererat under den här tiden jag har varit här. Sen kan man säga att själv så när jag började då tänkte jag att det fanns möjlighet att utveckla de aktiviteter som vi har kring Nobelpriset i Alfred Nobels anda, för att bygga på det som priset står för. Framtidshopp, vetenskap, fred, litteratur och så vidare. Och det där hade man redan satt igång med under ett antal år. Men jag bedömde att det fanns en väldig potential där och ett behov av det. Och det där har vi också gjort. Ja, men vi har ju nu miljontals följare på sociala medier över hela världen. Vi ordnar konferenser på olika håll i världen. Vi har haft en ökande museiverksamhet nu fram till coronakrisen kom både i Stockholm och Oslo. Totalt så har den där verksamheten mer än fördubblats under de här åren. Och det har ju tagit en hel del av min tid. Sen är det ju klart också en fråga om att förvalta kapitalet och ekonomin var inte riktigt i den balans som man skulle vilja från början och det har vi både tvingat oss att skärpa oss när det gäller kapitalförvaltningen och att se över våra kostnader. Idag så är det en stabilare situation och det är också det som gör att vi nu har kunnat höja prissumman. Sen till detta så har det ju hänt saker. Jag menar, det hände den här krisen i Svenska Akademien till exempel, som ju inte var möjligt att förutse. Så är det ju också. Då har ju den tagit en hel del energi och tid just när den hände. Men de två stora bitarna liksom underliggande har ju varit att driva på den här utvecklingen med den utåtriktade verksamheten och att se till att ekonomin utvecklas väl.
Just det. Ja, när du tillträdde så var det ju ganska kort efter finanskrisen och så. Den har påverkat ju även Sverige. Vi ser ju en annan sak som har hänt är att vi ser ett ökande motstånd mot, eller misstänksamhet mot vetenskap över hela världen. Vilka risker finns med det, skulle du säga?
Ja, jag tror att det finns väldiga risker med det. Alltså, om vi tänker efter så är det väl så att från mitten av 1700-talet eller någonting sånt, eller slutet av 1700-talet, så har vi haft under de sista dryga 200 åren så har vi haft en fantastisk ekonomisk utveckling. Tidigare var det ju århundraden när ganska lite hände och folk levde under i princip samma fattiga förhållanden på landsbygden i stort sett hela världen. Och sen har det varit en dramatisk förbättring av välfärden och den handlar ju väldigt, väldigt mycket om just vetenskap. Att man har lärt sig av undan för undan hur världen fungerar och tagit vara på det, och både i naturvetenskap och samhällsvetenskap. Och skulle det här vända så skulle det innebära en ren katastrof för mänskligheten. Och vi ser ju redan hur till exempel i USA hanteringen av coronakrisen med betydande inslag av att man förnekar vetenskap, hur det har rört till saker och ting och hur mycket sämre det har blivit. Så att det är ju en sak att man inte vet allt och får söka sig fram, och det har ju hela världen fått göra när det gäller den här frågan. Men det är ju en annan sak att förneka det vi faktiskt vet.
Mm. Hur hänger faktaresistens och demokrati ihop då?
Ja, alltså idén med demokrati är ju att människor ska vara med och fatta beslut i samhället. Och för att man ska kunna ta beslut så måste man ju veta hur det ligger till så gott det går. Och det är klart att det är oerhört väsentligt då att så många som möjligt i ett samhälle vet hur saker och ting hänger ihop, för det är bara då de kan ta ställning på ett klokt sätt. Det var någon som frågade mig om det här nyligen, och då sa jag det att bara för att ta ett drastiskt exempel, att när jag jobbade i Riksbanken konkret med ekonomisk politik och vi satte räntan, låt oss anta att vi istället där hade tittat på stjärnbildernas ställning när vi satte räntan, det hade ju ingen blivit särskilt lycklig över, utan det är klart att vi var tvungna att basera det på den kunskap som fanns, och den var ju ofullständig och ibland blev det fel förstås. Men ambitionen måste hela tiden vara att bete sig på ett sätt som så att säga är som så gott det går förenligt med hur världen fungerar och ser ut.
Hur kan man då värna fakta och vetenskapliga metoder?
Ja, alltså jag tror att det är viktigt att vi alla och vi som lever i samhällen där det finns demokrati, att vi står upp för det i alla möjliga sammanhang. Och de som sprider vidare lösa rykten eller rena konspirationsteorier på internet och så, de tar ett stort ansvar. Eller de snarare tvärtom, alltså så de förstör på ett påtagligt sätt och tar stora risker i det långa loppet. och bör tänka på vad det var som gjorde att vi rörde oss dit där vi befinner oss från 1700-talets situation, så att säga. Det är inte garanterat att den rörelsen fortsätter. Rent konkret för oss så har ju det inneburit just att vi har satsat på de här utåtriktade verksamheterna. Att vi på olika sätt genom att göra lättillgängligt material om Nobelpristagarna, om vad de står för, om deras, vad deras olika insatser betyder, och genom att prata om betydelse av vetenskap och fredsinsatser insatser i humanistisk anda. Genom att göra det så försöker vi så gott vi kan att påverka utvecklingen i en god riktning. Och det är viktigt att så många som möjligt gör det. Och i vårt fall ska jag säga att det där gör vi ju inte med Alfred Nobels pengar, utan det gör vi med pengar som vi får utav företag eller privatpersoner eller stiftelser eller så. Och vi har stort behov av stöd, så att ju mer stöd vi får för den här typen av aktiviteter, ju mer kan vi göra. Och då är Nobelpriset en fantastisk kraft att ha med i det arbetet.
Vetenskapliga upptäckter har väl ändå alltid, eller ofta i alla fall, varit kontroversiella ibland under hundratals år. Liksom var, innan någonting har slagit igenom. Är det någon skillnad nu, skulle du säga, på det vi ser?
Nej, kanske inte på det viset, utan det är ju så att det är nog svårt att påstå att man... att sanningen är absolut, eller hur jag ska uttrycka mig, utan vi, det är en, den vetenskapliga världen, det är liksom en ständigt pågående process där man prövar, man gör en bedömning i ett visst läge på basis av vad man då vet av hur saker och ting förhåller sig. Men sen utmanas de hela tiden och prövas hela tiden, och därför kan ju uppfattningen om vad som är rätt kan ju förändras över tiden. Och det är liksom naturligt. Och ibland så kan det vara som du säger, att någonting är rätt väldigt länge och sen omprövas det efter en lång tid. Det där tror jag i sig inte har förändrats egentligen. Möjligen är det så att, så är det väl antagligen i och för sig, att genom att vi nu bedriver en vetenskap i många fler länder och väldigt många fler människor inblandade, så förmodar jag att man i någon mening kan se att vetenskapen gör snabbare framsteg än den gjorde tidigare.
Vi ska strax återkomma och prata mer med Lars Heikensten om Svenska Akademien och om Nobelstiftelsen. Ja, Studio DN idag. Vi intervjuar Lars Heikensten, vd för Nobelstiftelsen, om de stundande Nobelveckorna med mera. Nu har det gått 3 år sedan stormen kring Svenska Akademien briserade, också med avslöjanden om Jean-Claude Arnault som sedermera dömdes för våldtäkt. Det var ju en väldigt stor kris för akademin det här. Lars, hur ser du idag på det som hände då de följande åren där?
Ja, alltså vad det hela åskådliggör, om man ser det från Nobelstiftelsens perspektiv, det är ju att det arbete som de prisutdelande institutionerna, Vetenskapsakademin, Karolinska institutet, Svenska akademin och det norska stortingets Nobelkommitté, det arbete de gör är helt avgörande. De har ju under mer nu än 100 år valt ut pristagare varje år, och det är det sätt på vilket de har gjort det, med på det hela taget integritet och kompetens, som liksom har gett Nobelpriset dess styrka. Och om någon av dem missköter sig, så är det, så slår det oundvikligen tillbaka på Nobelpriset. Och därför är det av väldigt stor vikt att de här institutionerna fungerar på ett bra sätt. Och det handlar då inte bara om att de måste ha vetenskapligt och på andra sätt goda processer för att välja pristagare, utan de måste också i alla andra avseenden bete sig på ett sätt som uppfattas bra. Annars så kommer det här inte att fungera i det långa loppet. Och det tycker jag är det stora perspektivet och lärdomen. Och för vår del konkret så har det inneburit till exempel att vi har tagit fram ett skarpare regelverk. Det har inte varit alldeles lätt att få igenom det i Nobelstiftelsens styrelse, för det har funnits ett motstånd, och fanns det tidigare, från prisutdelarna att så att säga... att ringas in i vad man kunde göra och inte göra. Men nu har vi ett sånt regelverk. Och lagstiftningen är tydlig på den här punkten. Nobelstiftelsen har det yttersta ansvaret för att Alfred Nobels testament uppfylls. Och det innebär inte att vi ska eller bör lägga oss i vem man utser till olika priser. Att vi gör en meritvärdering på något sätt. Det ska det absolut inte innebära. Där är testamentet tydligt. Men däremot så bör det innebära att vi tar en övergripande roll när det gäller att se till att verksamheten bedrivs på ett lämpligt vis. Va? Och sen kan man väl säga att så det är ett perspektiv. Sen ett helt annat perspektiv är att jag tyckte då när det här pågick, och jag tycker fortfarande, att det i grunden var onödigt. Det hela hade de akademiledamöter som var närmast berörda av det här, hade de valt att avgå snabbt, så hade det hela löst sig. Hade de satt betydelsen av sina uppdrag, eller vad ska jag säga, i första rummet snarare än sina egna intressen, så hade det här löst sig. Och det tyckte jag då att de borde ha gjort, och det tycker jag fortfarande, så att säga.
Hur långt tycker du att Svenska Akademien har kommit i arbetet att liksom återupprätta det förtroendet som ändå skadades då?
Ja, jag tycker man har kommit långt. Alltså långt i den meningen att man har gjort en hel del. Jag menar, för det första är det ju nu en helt annan faktiskt grupp. Va? Och med bland annat fyra nya kvinnliga ledamöter här. Och sen så är det så att man har öppnat upp sig på en del olika vis. Och att man har tagit fram regelverk av olika slag som är skarpare och bättre. Och mitt intryck är också att man följer upp det här på ett bättre sätt. Sen tycker jag, och det tyckte nog Nobelstiftelsen, att det vore värdefullt med en ordning som gjorde att man fick lite mer rotation i de kommittéer och i den akademi, eller bland dem, jag ska säga att man fick mer rotation bland dem som utser pristagare. Det har man i de andra institutionerna. Och det vore bra om Svenska Akademien hade det också, och det har vi sagt, och där har jag inte slutat hoppas på att akademin ska ta ytterligare steg, men jag tror att sköter man det här och fortsätter sköta det här bra liksom, så kommer förtroendet så småningom återställas. Och jag kan säga att skönt för oss var ju att när vi har gjort undersökningar om hur Nobelpriset har påverkats, då visade det sig att Nobelprisets ställning, den var opåverkad genom den här eller perioden, eller i varje fall när vi mäter efteråt, så har människor lika stort förtroende för Nobelpriset som man hade tidigare. Va? Däremot har Svenska Akademien en resa kvar, så att säga.
Vilka ytterligare steg hoppas du att Svenska Akademien tar?
Ja, alltså jag tycker att man bör, nu har man ju öppnat för att ledamöter kan sluta. Det tycker jag är bra, och om ordningen blir så att praxis blir att man slutar när man har varit med ett bra tag, och framförallt när man är äldre och svårare att liksom bedriva arbetet enligt de krav som rimligen måste ställas, då borde man ha en rörelse ur organisationen. Sen kan man ju också fundera på, och det vet jag att de gör absolut, att hur den här kommittén ska arbeta och på olika sätt, att man kan ta in mer expertis på andra språkområden och så vidare. Så det finns olika grepp man kan ta, och jag vet att de håller på med det.
Skiljer sig kontakterna mellan Nobelstiftelsen och Svenska Akademien från liksom de kontakter som stiftelsen har med andra vetenskapliga akademier?
Nej, det kan jag väl inte direkt säga. De präglas ju, de här olika institutionerna, av lite olika kulturer, och så är det ju. Men nej, det kan jag inte säga. Just under det här krisskenet var det ju väldigt, väldigt speciellt. Men vi har ju en ledamot, det sitter ju en ledamot från Svenska Akademien med i Nobelstiftelsens styrelse, och ja, som sagt, just då var det ganska rörigt, men i övrigt har det fungerat som för övriga.
Vem inom Svenska Akademien har du bäst kontakter då, eller oftast kontakt med?
Ja, nu har jag oftast kontakt med Mats Malm, eftersom han är sekreterare där, och det fungerar alldeles utomordentligt. Under krisen hade jag ju mycket kontakt med med Anders Olsson i första hand, men också med Erik Runesson och med Peter Englund och med Sara Danius förstås så länge hon levde. Mm.
Du, ett annat hett ämne under de här åren som du har varit vd har ju varit jättesatsningen kring Nobelcenter, som då stötte på patrull. Det blev ingen byggnad på Blasieholmen, men det finns en ny plats nu vid Slussen som ju ändå är liksom drabbad av en väldigt mångårig ombyggnad kan man säga i Stockholm. Hur kommer det att se ut när det blir klart, tror du?
Ja, alltså, jag ska börja med att säga att när vi valde Blasieholmen från början så var Slussen ett alternativ. Men då var det en så fruktansvärt tuff politisk diskussion kring Slussen. Det var så fullständigt rörigt allting så att det var otänkbart att tänka sig att gå in och göra någonting där. Även om jag tror att jag vet att jag själv tyckte att Slussen var en ganska bra plats för att det går att bygga någonting där som är väldigt centralt placerat, vackert vid vattnet och samtidigt är det väldigt bra kommunikationer. Och det gäller ju nu också. Nu är det helt annat läge när det gäller Slussen. Nu är det projektet i huvudsak beslutat och man har kommit ganska långt och man må tycka att det är bra eller mindre bra. Det är det som har gjorts eller ska göras, men ramarna är väldigt tydligt satta. Så den risken som då fanns, den finns egentligen inte kvar. Hur det kommer att se ut? Ja, alltså vi har inlett ett arbete med en förstudie kring det här och det finns en detaljplan och det innebär alltså att ramarna för vad man kan göra är ganska reglerade, men vi skulle ju inte ha gett oss in på det här om vi inte trodde att det gick att bygga ett väldigt fint och levande och öppet hus på den här platsen. Det tror vi och jag tror och hoppas att vi ska kunna presentera ett första förslag till detta inom några månader och sen får vi väl se till. Och det är väl viktigt i ljuset av det som hände på Blasieholmen att vi har en bred diskussion kring det hela och att vi tar in synpunkter och det finns goda möjligheter. Vi har inga skarpa tidsrestriktioner riktigt på det sättet eftersom det är rätt mycket annat som ska göras klart på Slussen så man kommer inte kunna börja bygga förrän 2026 eller så i alla fall.
Så att det dröjer kanske 10 år innan vi har ett center där i alla fall?
Ja, 8-10, ja.
Mm. Blir det samma arkitekt som vann den ursprungliga tävlingen?
Ja, det har vi inte, ska jag säga, beslutat. Vi har gett uppdraget till en arkitekt nu att ta fram en förstudie. Men det kommer inte att tala om vem det är förrän det presenteras.
Okej. Du har ju varit då verksam nu i 10 år här. Finns det någonting som du ångrar? Vad ångrar du mest under de åren som har gått sedan du tillträdde?
Alltså, en sak som ju händer är att man och det, så har det väl varit på alla de olika jobb jag har gjort, att man det tar ett tag liksom innan man förstår frågor. Och därför är det ju ofta så, tycker jag, att man känner att eller jag har känt att en del saker borde ha gjorts snabbare. Alltså nu identifierar jag ganska snabbt att man behövde göra någonting åt ekonomin och jag tror det upplevdes som att jag agerade ganska snabbt på den punkten. Men det är klart att jag kunde ha gått fram ännu snabbare med en del av de besparingsåtgärder som jag tror behövdes. Och jag tror nog att vi kunde ha byggt ut en del av våra internationella verksamheter snabbare. Och säkert kunde jag ha gjort saker när det gäller Svenska Akademien bättre också. Det är uppenbart ju att det inte blev som vi hade hoppats. Det är just Nobelcenter som du pratade om. Och det är klart att både jag själv och mina medarbetare och Nobelstiftelsens styrelse har haft ordentliga diskussioner om vad vi kan lära oss av det hela. Men det där var inte det är inte alldeles enkelt. Det finns fortfarande väldigt olika uppfattningar om varför det gick som det gick, så att säga. Själv tycker jag ju att ett problem var ju att vi valde att göra en arkitekttävling. Och det gjorde vi upp med Stockholms stad om och det ville de verkligen att vi skulle ha en internationell arkitekttävling. Och det blir väldigt konstigt att ordna en tävling om man inte är beredd att bygga det hus som vinner tävlingen. Vad är det då för vits med det? Och jag tyckte nog att vi, Nobelpriset, hade en skyldighet i någon mening att stå för det och att försöka genomföra det hus som hade vunnit tävlingen. Men det är ju möjligt att man i efterskott kan konstatera att vi borde inte ha försökt på Blasieholmen överhuvudtaget. Vi borde ha bestämt oss för att vi Chipperfield vann tävlingen, men han får rita ett nytt hus, vilket han ju säkert hade kunnat gjort väldigt, väldigt bra. Va? Så det finns en del, och det finns säkert frågor att fundera kring hur vi bedrev den debatten och diskussionen och så, och det kommer säkert att diskuteras framöver i olika sammanhang.
Ja, det är ju lätt att spela matchen på måndag, brukar man ju säga också.
Ja.
Men nu ska du sluta som vd, men du ska ju inte sluta jobba. Sen i juli år är du ordförande i Finanspolitiska rådet. Det är en liten myndighet som oberoende ska granska regeringens politik. Hur ser du på svensk ekonomi just nu?
Sverige har haft ett par decennier efter 90-talskrisen som har varit väldigt bra. Och jag var ju med redan på den tiden, och jag kan väl säga att jag hade aldrig någonsin föreställt mig att vi skulle ha en relativt omvärlden så bra ekonomisk utveckling som vi har haft. Vi har ju i ett europeiskt perspektiv gjort väldigt bra ifrån oss. Och det där beror ju, kanske på att vi överdrev problemen, eller vi var tagna av stunden då. Men framförallt beror det ju på att det har genomförts ett antal väldigt viktiga reformer under de här åren. Man kan ha synpunkter på vårt skattesystem, och man kan ha synpunkter på vårt pensionssystem och så vidare och så vidare. Men i stort sett alla de här olika systemen har fungerat bättre, och inte minst har vi haft en stabil övergripande, som man säger, makroekonomisk utveckling som hänger ihop med att budgetpolitiken har fungerat, och att vi har haft en fungerande penningpolitik. Återigen kan man säkert ha synpunkter i marginalen och så på det, men på det stora hela taget har det varit så. Nu råkar vi ju precis som världen i övrigt ut för en rejäl smäll. Det här är ju den värsta nedgången i världsekonomin som har skett sedan depressionen. Och vi gick ju igenom en stor kris 2007-2008 också. Även om Sverige klarade sig ganska bra där, för att vi hade inte haft lika stora excesser i finanssektorn som en del andra länder hade haft, bland annat därför. Vi är ganska väl rustade genom att vi gjorde de där reformerna, och genom att vi har en statsfinanser som är i bra skick, och vi har en fungerande penningpolitisk struktur och så. Men det kommer att fresta på, och de stora riskerna är ju att det här biter sig fast. Redan innan den här situationen hade vi i Sverige en högre arbetslöshet än vad vi borde ha, och det är stora grupper som står utanför arbetsmarknaden, inte minst en hel del av dem som har kommit utifrån under de senaste åren. Och risken är ju att det här förstärks, och även ungdomar har haft svårt att få jobb i Sverige, och risken är att det förstärks. Så här behövs både insatser för att hjälpa de här med utbildning och att på olika vis slussa människor tillbaka, och också insatser som gör att det är lätt för arbetsgivare att anställa dem.
Men en pandemi är ju en väldigt ovanlig typ av kris. Vi fick nyligen en framlagd budget som var väldigt, väldigt expansiv. Vad finns det för... Det är ju väldigt många osäkra faktorer här. Vad finns fallgropen i det här?
Ja, alltså... I de här andra kriserna vi hade i början på 90-talet och krisen i världen 2007-2008-2009 var ju orsakad av ekonomiska faktorer i grund och botten. Och det var kreditexpansion, låga räntor, bankkriser, den typen av fenomen. Den här krisen drivs ju av någonting helt annat, någonting som sker vid sidan om ekonomin, och det är klart att en uppenbar fråga här som är helt avgörande, det är hur den underliggande smittspridningen kommer att fortsätta, och politiken kan ju inte, som i vanliga fall så gör man ju så att man försöker hantera bankkrisproblemen till exempel, och så försöker man att ge hushållen mer pengar och företagen mer möjligheter att investera för att på det sättet få fart på hjulen. Här, vi vill ju inte att folk ska gå på restaurang mer, eller vi vill inte att man ska spendera mer pengar på allting. Vissa saker ja, andra saker inte. Så det handlar ju inte bara om att ösa ut pengar, utan det handlar ju om att nu i det här läget dels hjälpa de som drabbas allra mest och dels se till att vi får system som gör, som förstärker återhämtningen och som gärna är långsiktiga till sin karaktär.
Mm. Du har ju tidigare varit chef för Riksbanken och tycker att det är viktigt att den är självständig. Varför är det viktigt?
Ja, alltså Riksbanken blev ju självständig legalt under den tiden jag var där, och bakom det låg ju en internationell utveckling där centralbanker i alla länder har blivit mer självständiga, och bakom det låg ju en erfarenhet att när centralbanker var styrda utav politiker, då tenderade politiken att utformas för att man skulle vinna val och inte vad som var bra i det långa loppet. Och då lät man centralbankerna få en självständig ställning just när det gällde det här med att hålla ner inflationen och stabilisera, kan man säga, den ekonomiska utvecklingen. Och det där har vi, som vi var inne på tidigare, har ju det i grunden fungerat väldigt bra i Sverige under de här åren. Det är en väldigt stor skillnad mot de 20 åren dessförinnan, när inflationen accelererade kraftigt och pressades tillbaka och arbetslösheten gick upp i cykler och sådär. Det där har vi ju allt väsentligt kunnat undvika. Men sen har ju också centralbanken en väldigt viktig roll när det gäller att hantera kriser. Och då går det undan. Då kan man behöva bara ett par timmar på sig. Och jag tror inte att någon egentligen ifrågasätter idag, eller väldigt få, vitsen med att låta centralbankerna ha det övergripande ansvaret för att hantera inflationen. Men det man diskuterar en del, det är ju hur stor frihet ska de ha att agera under extrema krisförlopp. Och det är klart att det där kan man ha lite olika uppfattning om, och det är klart att det politiska systemet ska sätta ramarna, men jag föredrar nog att man har en, istället för att ha en detaljreglering av en del av de här frågorna, så föredrar jag en modell där centralbankerna har ganska stor möjlighet att agera fritt, för det är svårt att förutsäga vad som kan komma att hända, men att man sedan naturligtvis stramt utvärderas agerande i efterskott och utkräver ansvar. Och när det kommer till kritan, så även om man inte kan byta hela Riksbankens direktion på en gång, så kan man ju göra det över några år. Och man bör utkräva ansvar på det sättet, och då tror jag risken är väldigt liten att centralbankerna rusar och stad och gör saker som vore destruktiva för ekonomin.
Ja, just det. Riksbanksdirektionen sitter inte på livstid som vissa andra.
Nej. Jag kan ju erkänna att jag gjorde den parallellen ibland när diskussionen pågick.
Just det. Du har ju några veckor och månader kvar här på Nobelstiftelsen. Om du då tittar framåt här, vad ser du fram emot mest nu under hösten och de här Nobelveckorna som kommer under detta speciella år?
Jag ser fram emot mycket. Får jag säga. Alltså, jag tycker att den här veckan som nu ligger framför oss när man annonserar pristagare är väldigt kul. Det är intressant att höra vem som får inom vilka ämnen, och jag brukar försöka läsa en eller två av böckerna av litteraturpristagarna. Jag hoppas att det ska vara något som jag kan läsa den här gången. Under den här veckan så har vi också en del aktiviteter under rubriken Nobel Calling, där vi informerar om de här priserna och där vi försöker stimulera, som vi var inne på tidigare, till engagemang i vetenskap och så. Och nu är de digitala i högre grad. Vi har till exempel något som kallas för Crash Course, där tre stycken kommittémedlemmar berättar på ett kul sätt, verkligen har det varit, om priserna i fysik, kemi och medicin. Och det där har vi varit på Södra Teatern tidigare och på Rival, och det går ju inte nu. Så nu kommer det att ske digitalt på onsdag i den här veckan. Sen i själva Nobelveckan det jag tycker nog ska bli mest spännande är det att se hur det här nya sättet att göra det här på, hur det lyckas nå ut. Och min förhoppning är väl att vi ska lära oss en del av detta, att det ska vara så att vi i fortsättningen, när vi förhoppningsvis kan återgå till det traditionella firandet, samtidigt ska kunna göra mer digitala saker som når ut i världen. För som jag sa tidigare, den veckan har vi egentligen inte kommit ut med. Sen är det ju vissa saker, det ska vara en Nobelkonsert till exempel, och dagen före Nobelfesten så har vi någonting som heter Nobel Week Dialogue, där vi drar samman ett antal Nobelpristagare och ett antal politiker och företagsledare och andra för att diskutera någon viktig fråga för samhället. Och det där kommer att ordnas. Jag ska inte säga precis som tidigare, för även det får i huvudsak vara digitalt. Men den aktiviteten kan alla ta del av på nätet, och det tycker jag ska bli spännande. Så det finns mycket att se fram emot, även om jag naturligtvis har varit väldigt besviken under det här året. För att vi skulle exempelvis så skulle vi gjort en jättestor ny typ av konferens i Washington i april om klimatfrågan. Något vi kallar för Nobels Prize Summit, och vi skulle dra samman flera tiotals Nobelpristagare, ledande experter i världen, ledande politiker, för att fokusera på klimatfrågan, och det där fick vi bara ställa in, och nu kommer det att bli nästa år, och antagligen också det huvudsakligen digitalt. Men jag hoppas att det är någonting som ska kunna ändå inspirera till ytterligare saker av den där typen framöver.
Det hoppas vi också. Tusen tack Lars Heikensten för att du var med i Studio DN idag. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman från Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.